En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det pågår en bred samhällsdebatt just nu om statens investeringsbehov. Klimatomställning, infrastruktur, energi, VA, system, bostäder och försvar är några områden som många anser behöver omfattande investeringar kommande årtionden. Regeringen genomför just nu en översyn av det finanspolitiska ramverket. Och från organisationer, tankesmedjor, statliga organ har olika förslag om framtidens investeringsbehov och finansieringsmodeller lyfts fram. Katalys har samlat de mest tongivande aktörerna för att reda ut hur debatten ser ut och hur landet ligger. Det kan vara läge för staten att låna nu, anser allt fler. Men hur mycket och till vad? Vilket ramverk behöver Sverige? I dagens Starta pressarna hör du Katalys ekonomisk-politiska vårseminarium 2024, Vägval i finanspolitiken, lett av mig, Daniel Suhonen. Låt debatten börja. Vi går direkt över till ABF-huset på Sveavägen i Stockholm.
Ja, kära vänner och gäster. Varmt välkomna till Katalys ekonomisk-politiska vårseminarium. I vanligt fall så brukar vi arrangera det här i februari. Och då är det liksom en sanning med modifikation att det är vår, ett vårseminarium. Men idag är våren i Stockholm, våren är här. Och vi ska prata om vägval i finanspolitiken, staten och investeringarna. Och jag som säger det heter Daniel Suhonen. Och jag är väldigt glad att så många tagit sig hit idag. Och även varmt välkomna till er som ser det här i SVT Forum som sänder detta eller på ABF och Katalys sändningar i sociala medier efteråt. Vi kommer också att sända det här som en podd senare. Och anledningen att vi är här är ju att det pågår en bred och omfattande faktiskt samhällsdebatt just nu om statens investeringsbehov. Man pratar om att klimatomställning, infrastruktur, energisystem, VA, bostäder och försvar och en del andra områden de kommande decennierna ställer oss inför omfattande investeringsbehov. Och redan 2013 så skrev Katalys i en av våra första rapporter som heter Hälften kvar och hela framtiden. Där skissade vi på ett skuldankare på 50% av BNP för statsskulden. Och en skattereform som skulle klara av det som vi redan då såg som en stor, ett stort underhållsberg. Liksom och inte minst behovet av enorma klimatinvesteringar. Och då, alltså för över 10 år sedan, skrev vi så här. Vi står mitt i mänsklighetens största prövning någonsin. Klimat, naturresurs och energikrisen. Det kan låta dystert, men det finns ingen anledning att misströsta. För vi kan vända utvecklingen. Det kräver dock att vi åter börjar satsa på det gemensamma. På jobb, välfärd och grön omställning. Det kommer inte vara enkelt och kostnadsfritt. Men det har alla förutsättningar att gå väl. Och den här rapporten från Katalys är ett konkret förslag på en sådan politik. Och den kan ses som en skiss på ett nytt samhällskontrakt. Med sikte på en framtid värd att längta efter. Och den bygger på den bestämda uppfattningen att vi tillsammans har råd med framtiden om vi vill. Så förflöt ett decennium, mer eller mindre, utan att den här uppmaningen hörsammades. Och idag däremot, 2024 på våren, är det många fler som är med på noterna. Regeringen, även om den inte är Katalys favoriter i övrigt, genomgår nu en översyn, eller genomför en översyn av det finanspolitiska ramverket. Organisationer, tankesmedjor, statliga organ, långtidsutredningen och finanspolitiska rådet har på olika sätt fört fram förslag för framtidens då investeringsbehov och finansieringsmodeller. Katalys har idag, och det vi strax ska göra här, samlat några av de mest tongivande aktörerna i den här debatten för att se, liksom grann, ta den på pulsen. Därför att det är så när man är inne i en debatt, vilket ni som lyssnar på vår podd Starta pressarna kanske har uppmärksammat, att det sker hela tiden små förskjutningar. Det kommer nya förslag och debatten ändras. Och vi vill helt enkelt innan sommaren, innan våren är till ända helt enkelt, samla oss, se hur debatten ser ut och hur landet ligger. Och allt fler anser att det är läge för staten att låna, att bygga. Men hur mycket och till vad? Och vilket finanspolitiskt ramverk behöver Sverige? Och för att ta reda på det här och reda ut detta, i bästa fall är vi klara med det här och kan gå till beslut sen i regeringen och riksdagen när vi är klara här om 1,5 timme. Men nu har jag med mig en väldigt slagkraftig och kompetent panel. Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi vid Stockholms universitet och vid IFN. Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Åsa-Pia Järliden Bergström, idag ekonom på Vänsterpartiet men med ett väldigt långt förflutet som LO-ekonom. Elinor Odeberg, chefsekonom på Arena Idé. Vi är väldigt glada att du är här trots vissa vedermödor idag. Och Max Järnek som är samhällsekonomisk utredare på Katalys. Och ni har alla på olika sätt varit aktiva under det senaste året och i vissa fall mycket längre än så i den här debatten om finanspolitik, investeringar och ramverk. Och ordningen är så här att var och en av de här talarna får 4-5 minuter för att visa några bilder i vissa fall, säga några ord om detta, sin grundsyn på detta. Så de kommer som ett litet pärlband här med Lars Calmfors först, sen är Åsa-Pia, Sven-Olof, Elinor och sen sist Max Järnek. Och sen blir det liksom debatt. Då ska de samsas här vid podiet och försöka att liksom en efter en begära ordet och lägga fram sina argument. Och vi har liksom en debatt är tanken, en diskussion och debatt. Och först ut, varmt välkommen är ni allihopa. Men först ut en varm applåd till Lars Calmfors. Varsågod.
Ja, tack för inbjudan och tack för ordet. Varför ska jag se om jag upp detta? Varför diskuterar vi ett sänkt saldomål för de offentliga finanserna? Jo, därför att vi ser framför oss då särskilt stora offentliga utgifter 10-20 år framåt. Sen fanns det vissa som såg det för länge sedan. Men behöver ju inte ha varit rätt då, men det är rätt nu tror jag. Det är Ukrainas stöd, men framförallt är det ju då som Daniel sa stora investeringsbehov. Jag ska inte gå in specifikt på dem nu, jag tror det kommer andra att göra, vi kommer tillbaka till det. Jag har ju argumenterat då för att ersätta överskottsmålet på 1/3% av BNP med ett underskottsmål på 0,5% av BNP. Och hur ska man tänka om det då? Och då är det några punkter som jag tycker är centrala. Den första gäller fördelning mellan generationer. Där säger politiker ofta då att det finns inga gratisluncher, utan lånar vi så kommer vi att lägga en börda på framtida generationer. Och det stämmer ju att det blir en finansiell kostnad på dem, men bara om statsskuldräntan ligger över ekonomins tillväxttakt. Men att det är en finansiell kostnad behöver inte betyda att det är en real börda. För det kan ju vara så att välfärdsvinsten av investeringar överstiger den finansiella kostnaden. Och det tror vi väl. Men om tillväxttakten, det ska jag också säga, i själva verket är högre än statsskuldräntan. Då blir det faktiskt inte ens en finansiell kostnad för framtida generationer. Och vad som kommer att gälla i framtiden vet vi ju inte. Men jag tror att man ändå bör väga in att det är en betydande sannolikhet då för att tillväxttakten faktiskt långsiktigt kan ligga högre än räntan. Sen en andra sak som man ska tänka på, det är ju då risken att vi kan hamna någon gång i framtiden i en statsskuldkris. Så det är klart att vi måste ha tillräckliga säkerhetsmarginaler om vi hamnar i en djup kris igen som på 1990-talet. Men jag tror att risken för det är ganska liten. Även om man skulle lägga sig på en framtida skuldkvot på säg 45-50% under normala förhållanden. Och det är där ungefär vi skulle hamna om vi går med underskott på 0,5% av BNP varje år. Ja, sen hur säkerställer man att inte ett ökat budgetutrymme med ett underskottsmål slösas bort då på löpande utgifter? Där tror jag att det bör göras ett väldigt tydligt politiskt åtagande om att ett större utrymme ska användas just till ökade investeringar. Och de ska väljas utifrån samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, vilket man har varit väldigt dålig på. Och säkerhetsintressen får man väl lägga till. Och jag tror att gör man ett sånt här åtagande så är det någonting som måste följas upp. Det måste finnas kontrollmekanismer. Förslagsvis kan Finanspolitiska rådet göra det. Sen så skulle jag inte avråda från konstruktioner av att man väljer ett balansmål för budgeten och samtidigt lägger vissa investeringar utanför budgeten. För det vore att införa ett underskottsmål utan att tala klartext om det. Dessutom tror jag det skulle vara farligt, därför att börjar man lyfta ut saker ur budgeten, ja, då inför man en ny princip och det finns kanske ingen gräns för hur långt man kan gå. Och lägger man bara vissa investeringar utanför budgeten, ja, då ger man ju just dem en gräddfil så att man kanske inte väger dem på ett rättvisande sätt mot andra investeringar. Sen finns det ju de då som argumenterar mot ett underskottsmål. De säger att det skulle öppna slussportarna för ytterligare underskott. Att överskott eller balans skulle vara ett kritstreck som är farligt att passera. Och det kan ju ligga någonting i det. Man kan bli lite rädd när man ibland hör Katalys och kanske Vänsterpartiet, även Svenskt Näringsliv numera. Men det är amatörpsykologi. Mot det kan man ju då ställa ett annat amatörpsykologiskt argument, alltså att om vi reviderar budgetmålet för lite, då kan det förlora sin legitimitet. Alltså att om man uppfattar att det hindrar en politik som är vettig. Och då kommer man inte att respektera målet. Och då kanske man sänker det igen. Och då tror jag att vi verkligen skulle vara ute på ett sluttande plan. Sen har jag försökt förstå Svenskt Näringslivs argumentation. Jag tror att jag kanske har missförstått den. Men det har lite framstått i diskussionen som att de bara vill höja skuldankaret, alltså det som är ett slags skuldmål, till 40% av BNP. Men nu förstår jag på Sven-Olof att det är inte riktigt så de har tänkt. Och det är ju så att ska vi komma dit, även till 40% som är lite lägre än vad jag tycker, då behöver vi gå med underskott, för att annars kommer vi inte dit. Man kan inte bara ha ett skuldmål som styr åra, utan vi måste ha ett mål för banan dit, alltså i princip för det finansiella sparandet, alltså skillnaden mellan intäkter och utgifter. Ja, ett sista argument då, jag försöker ge argument både för och emot och ta ställning. Mot lånefinansiering då av ökade offentliga utgifter under kommande år, det är då att det skulle kunna bli ännu större behov av underskott och lån längre fram. Att vi skulle behöva spara utrymmet till dess. Och det här är inget som någon kan vara säker på. Det kan inte utesluta att vi kanske hamnar i krig med Ryssland om 20 år och inte tidigare. Och då kan vi behöva göra ännu större lån, eller ta ännu större lån. Men man måste ändå göra en rimlighetsbedömning. Då tycker jag att argumenten för särskilt stora satsningar under 10-20 år framåt, utifrån vad man kan bedöma idag, de argumenten är väldigt starka. Jag tänkte sluta där, men jag räknar med att få yttra mig igen.
Tack så mycket, Åsa-Pia.
Okej, tack så mycket. Jag tänkte börja min inledning med att vara lite polemisk, jag vet inte mot vem kanske, men reflektera lite över ett uttryck som man ofta använder i samband med det finanspolitiska ramverket. Man hör ofta politiker i olika läger, experter och ekonomer säga att detta har tjänat oss väl när de pratar om ramverket. Nu sa inte du det, Lars, i alla fall, så det hedrar dig, men det förekommer väldigt ofta. Och jag tänker att det är ganska intressant att fundera på vad man menar med det. Och jag tror att många liksom vill använda det uttrycket för att bara slå fast att det inte bör diskuteras om vi har ett bra eller dåligt ramverk överhuvudtaget. Men någonting annat som man menar är väl också såklart att vi har ordning och reda på statsfinanserna. Och det är ju bra. Men det ramverk vi har idag, det har ju också minskat utrymmet för att föra ekonomisk politik till förmån för att periodvis då betala av stora summor på den svenska statsskulden. Så hur har det tjänat Sverige väl? Jag tänker liksom, om man går tillbaka i historien då, sen ramverket infördes 2000, vad har hänt i ekonomin, några centrala mål? Exempelvis arbetslösheten har ju stigit ganska kraftigt sen införandet av ramverket. Och definitivt har vi en betydligt högre arbetslöshet i ekonomin idag än vad vi hade innan 90-talskrisen, innan införandet av både det finanspolitiska ramverket och det penningpolitiska institutionerna som vi har idag. Sysselsättningsgraden, den har minskat jämfört med införandet av ramverket. Någonting som vi ska prata om här idag är ju nivån på de offentliga investeringarna. Både vilka vi har idag och behovet av investeringar i framtiden. Där lyfter man ofta att vi har en ganska god nivå på de offentliga investeringarna jämfört med många andra länder. Däremot om man tittar bakåt i tiden så har ju Sverige haft en väldigt mycket högre investeringskvot, om man säger, när det gäller de offentliga investeringarna än vad vi har idag. Framförallt det gäller ju det 50- och 60-talet när vi byggde ut offentlig sektor, infrastrukturinvesteringar och så vidare. Oavsett det så ska ju investeringar alltid relateras till de behov som finns. Därför är det också ganska svårt att jämföra sig med andra länder. Och det kaos som vi ser i exempelvis tåginfrastrukturen idag, det kan ju ändå indikera att investeringarna i Sverige inte har mött behoven. En annan form av investeringar är bostadsinvesteringar. De är ju till störst andel privata, men vi har tidigare haft en väldigt tydlig offentlig bostadspolitik. Den har ju, kan man säga, i stort sett staten backat ifrån idag, och bostadsinvesteringarna har halverats sedan tiden före införandet av ramverket. Byggande idag, det beror väldigt mycket på marknadens svängningar, vilka kostnader som är i den sektorn för mark och byggande snarare än befolkningens behov. Det här strama ramverket som vi då har, det har inte förhindrat skattesänkningar. Vi har sedan 2000 så har vi sänkt skatterna med flera hundra miljarder, nästan 500 miljarder. Och det har också lett till ökade inkomstskillnader. Sverige är ett av de länder som har snabbast ökande inkomstskillnader. Välfärden har fått stå tillbaka till förmån för skattesänkningar. Och hela den här retoriken kring att lån alltid är av ondo, och hela det här som ni minns kanske många av er, den som är satt i skuld är inte fri, det har fått orimligt stort genomslag som en sanning. Statlig sparsamhet beskrivs gärna som en dygd, och motsatsen blir alltid skenande statsskuld, sedelpresspolitik. Så på väljarnas näthinna stannar bilden av att politikerna är bakbundna. Därför är jag väldigt glad att vi ska ha den här diskussionen idag, för att vi öppnar upp för den här debatten som har varit så svår att ta under lång tid. Okej, så att det finanspolitiska ramverket har tjänat oss väl, det betyder då starkare offentliga finanser. Men jag menar ju också att det har skett på bekostnad av en hel del annat. Sen ska jag bara avsluta med, nu har vi inte pratat så mycket om, men Finansdepartementet har gjort en väldigt stor utredning där Lars Calmfors har varit med och refererar mycket till, där man ser över hela det finanspolitiska ramverket. Och vad skriver man då på sidan 46? Jo, att det finanspolitiska ramverket har tjänat svensk ekonomi väl. Och då tänkte jag, gud vad bra! För nu kan jag ju fråga dem. Så då skrev jag ett mejl till författarna av långtidsutredningen och frågade det här. Ni skriver i betänkandet att det finanspolitiska ramverket har tjänat svensk ekonomi väl. I vilka hänseenden tänker ni på mer specifikt? Man hör ju detta ofta, och jag tänker att det är bra om det blir tydligt. Och det här är då till Finansdepartementet, och de är väldigt ordningsamma, så de svarar ganska omgående. Svar: vi föreslår att du kontaktar Lars Calmfors. Så jag tänker lite att det är därför vi är här idag. Tack.
Tack så mycket. Vi får starta brevlådan sen då. Fråga Calmfors helt enkelt. Det gör vi efter det här. Tack så mycket, Åsa-Pia. Varsågod. Sven-Olof.
Tack så mycket. Roligt att vara här. Sven-Olof Dangfelt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Och jag tänkte vilja säga att vi på Svenskt Näringsliv tycker att nu är det faktiskt dags att få fart på Sverige. Tittar vi på tillväxttakten, prognostiserade tillväxttakten i svensk ekonomi enligt EU under det här året kommer alltså vara lägst i hela EU. Förra året hade vi negativ tillväxttakt. På 70-talet så låg vi på fjärde plats i den så kallade välståndsligan. Nu har vi rasat ner till 12:e plats. Det är alltså all time low. Det finns inget annat land i OECD som har tappat så många placeringar som Sverige så snabbt. Och därför menar vi att det är dags att få fart på Sverige. Och det innebär att vi propagerar för en investeringsdriven tillväxtagenda. Och det här är viktigt. Tänk om vi bara skulle ha en ökad tillväxttakt med 0,5 procentenheter per år. Om vi jämför med den tillväxttakten de senaste 15 åren. Då kan man tänka 0,5 procentenheter, det är ju ingenting. Men fakta är ju att det gör magi över tid på grund av att man får en exponentiell effekt på BNP över tid. Så ökar vi tillväxttakten i Sverige med 0,5 procentenheter per år framöver, då kommer vi 2050 ha en ökad BNP till följd av det på 1505 miljarder kronor. Jämför det med de 6 miljarder som regeringen nu gav i extra statsbidrag till regionen. Så förstår ni att det är tillväxt som är lösningen på Sveriges problem, även för kommuner och regioner. Och det som är så fantastiskt, det är ju att vi i Sverige har också faktiskt möjligheterna. Jag skulle vilja säga att vi har unika möjligheter att få fart på Sverige som andra länder inte har. Och det är ju faktiskt då tack vare den här politiken som man har fört med ett finanspolitiskt ramverk som har gjort att vi har extremt starka offentliga finanser jämfört med andra länder, alla våra konkurrentländer. Vi har en statsskuld som andel av BNP som nu ligger under våra så kallade skuldankare då på under 30% av BNP. Så vi har alltså möjligheten, och det vi föreslår då, vi menar att det är bättre att sikta på ett skuldmål, därför att det är ju egentligen skuldens nivå som är intressant, inte hur den förändras över tid. Nu har vi ett överskottsmål, en skuldankare, och de här lirar ju inte med varandra. För har man ett överskottsmål, då kommer vi trycka ner skulden under det här skuldankaret, vilket är precis det som händer. Så vi förordar ju då ett övergripande mål som är då ett skuldmål på 40% av BNP. Då lite lägre än det som Lars föreslår. Men det här kommer ju ändå innebära att vi under ganska många år kommer kunna gå med underskott i statens finanser för att finansiera de stora investeringarna som behöver komma på plats. Och när vi väl når 40% av BNP i statsskuld, då är det mycket möjligt att vi kan gå med underskott framöver också, till om det är så att tillväxttakten då är högre än statslåneräntan. Och vi har enorma behov i Sverige. Det är så att om vi tittar till exempel på infrastrukturen, så har vi en underhållsskuld på infrastruktursidan när det gäller väg- och järnvägsnätet. Bara få tillbaka infrastrukturen till en acceptabel nivå på 127 miljarder kronor, varav 96 miljarder är för järnvägen. Och jag var ute och reste här i förra veckan. Jag åkte 3 gånger med tåg och jag varit fast i Göteborg, jag varit fast i Kristinehamn och jag varit fast i Örbyhus. Så 3 förseningar och 3 möjliga. Och det är lite grann så det ser ut i Sverige. Alltså arbetspendlingen fungerar inte. Företagen får inte sina godsleveranser i tid. Det här är alltså ett tillväxtproblem för Sverige, att vi inte har en infrastruktur som fungerar. Nästa grej är ju energiförsörjningen. Vi kommer alltså behöva dubblera elbehovet till 2045. Och det här kan vi inte göra utan massiva satsningar på mer kärnkraft och bättre energiförsörjning i Sverige. Bättre överföring av kraften i Sverige. Jag själv kommer ifrån, ni kanske hör på dialekten, från Kiruna. Jag har precis varit uppe och kollat på de satsningar som genomförs uppe i Norrbotten. Och alla som är kritiska till de här satsningarna tycker jag ska ta flyget dit upp och titta själv. Det är otroligt fantastiska investeringar som görs där uppe som är otroligt bra för Sverige. Men för att de ska kunna komma på plats så behöver vi en ökad energiförsörjning. Och det här är ju också för att vi ska få den gröna omställningen på plats. Så det här är extremt viktigt att det här sker. Och det här kan vi bara göra. Jag ser inte någon annan väg än att vi måste så att säga låta statsskulden öka lite grann. Och det är ju ingen fara, för vi har så otroligt låg statsskuld jämfört med våra konkurrentländer. Sen kan man alltid diskutera den exakta nivån. Vi säger 40%, Lars säger 45-50% och någon kanske tycker mer. Det viktiga är ju att statsskulden är på en nivå så att den inte riskerar att galoppera iväg ifall att vi hamnar i en djup lågkonjunktur. Det borde ju vara den principen så att säga, som ska gälla. Men som sagt, klockan tickar och vi på Svenskt Näringsliv anser att nu är det dags att säga att få fart på Sverige, och då är det dags att vara offensiv, det är dags att vara framåtblickande, det är dags att sluta titta, vara tillbakablickande och hänvisa till någon hög inflation som inte finns någon längre, utan nu är det dags för en investeringsdriven tillväxt. Jag stannar där.
Tack Sven-Olof, tack så mycket. Man undrar nästan lite var du ska första maj tala. Det här var väldigt lovande. Det är Kiruna som liksom ligger i det där liksom, helt enkelt. Tack så hemskt mycket, du kommer tillbaka i debatten här. Varmt välkommen Eleanor Odeberg från Katalys systers media arena Idé.
Tack så mycket. Ska vi se. Ja, där har vi våran pågående rapportserie. Jätteroligt att vara här. Jag tänkte dra lite kort om vad vi jobbar med just nu på Arena Idé, som är en skuggöversyn av det finanspolitiska ramverket med anledning av den parlamentariska översynen som då sker vart åttonde år och som just nu pågår. Och som vi har hört här lite grann så kan man ju antyda att det handlar om rationella argument, men det handlar också väldigt mycket om politisk kultur. Men jag ska försöka använda rationella argument likväl för varför vi behöver ändra på ramverket som det ser ut nu. Vår första rapport handlade då om just investeringsbehoven, och det vi försökte göra i den rapporten, det var helt enkelt att utgå ifrån vilka behov är det vi har av investeringar, vad kostar det och vad av de här behoven är relevant för offentlig lånefinansiering. Det verkar så att säga inte helt logiskt att betala en ny stambana med ökad arbetsbeskattning till exempel, utan det är en typisk sån satsning som är relevant att staten lånar till, och en satsning som inte något företag kan göra åt oss, utan det är en helhetsinfrastrukturlösning som bara staten kan göra helt enkelt. Och detsamma gäller mycket på elproduktion, bostäder, vatten- och avloppssystem och annat. Så att ett kriterium som vi har stoppat upp är då att det ska vara en investering av tillfällig karaktär eftersom att man då lånar, och att det ska komma flera generationer till del eftersom att de här räntekostnaderna då ska bäras av flera generationer. Och då landade vi då i ett ganska brett intervall både på kostnad och politisk ambitionsnivå, och har här då vatten- och avloppssystem, väg och järnväg, elförsörjning, bostäder, försvar, jordbruk och klimatomställning inom jordbruket och arbetsmarknadspolitiken. För att vi får inte heller glömma att pengarna är en del, men de reala resurserna är också minst lika viktiga. Alltså, finns det arbetskraft som kan genomföra alla de här investeringarna som vi ser behöver komma till? Och därför så behövs också en aktiv arbetsmarknadspolitik. Och det vi har gjort är att vi har sammanställt myndighetsrapporter och sett vad är det för utgiftsökningar som man ser på de här områdena, och som gjort det i årstakt istället. Det är lätt att höra så här, okej, det behövs 1 000 miljarder till ny el till 2035 till exempel. Och det blir en summa som är väldigt svår att greppa. Om vi istället gör det till en årstakt, ja men okej, då hamnar vi kanske på en nivå som är liksom lite rimligare och lättare att ta till sig. Och det vi landar här då på är i två scenarios. Och det ena är så att säga det vi kallar det lågambitiösa scenariot, där vi landar på årliga utgiftsökningar om 50 miljarder per år. Och det högambitiösa scenariot är utgiftsökningar på ungefär 171 miljarder kronor per år då för de här olika utgiftsområdena helt enkelt. Och om man rullar över det till BNP-siffror så handlar det i snitt mellan 0,8% av BNP till som högst 3,5% av BNP under en begränsad period, men i snitt ungefär 2,7% av BNP. Och det här låter ju inte så där jättedramatiskt, måste jag säga. Jag var beredd på att vi skulle liksom bli helt omkullkastade av de här beräkningarna och känna att det här känns liksom jättesvårt. Det är fullt möjligt att införliva till och med det högambitiösa scenariot och fortfarande ha en av de Europas lägsta statsskulder. Så att det här är inom det politiskt möjliga räckhåll. Och jag skulle säga att frågan är inte om Sverige har råd med de här investeringarna, utan har Sverige råd att inte göra de här investeringarna. Alltså alternativkostnaden av att låta bajsvatten läcka ut i många kommuner där nu avloppssystemen har löpt ut på sin tekniska livslängd känns inte så attraktiv. Alternativet till att inte stötta Ukraina, inte bygga upp försvaret i en tid av starka geopolitiska risker, känns inte heller så attraktivt. Ingen kommer så att säga tacka politikerna för en låg statsskuld om ryssen kommer, om man ska liksom vara raljant. Så att det här, det är förvisso liksom stora kostnader, men de är hanterliga och vi skulle fortfarande vara inom situationstecken bäst i klassen om vi genomförde även det här högambitiösa scenariot då. Så här kan man ju också såklart lägga till liksom de effekter som man kan anta få på sysselsättning och tillväxt. Vi har ju ett läge nu där arbetslösheten närmar sig 8%. Det är en väldigt hög arbetslöshet. Det är viktigt att många av de här människorna kommer i arbete. Sven Olof var inne på det. Det genomförs stora investeringar nu, inte minst i norra Sveriges industrier. Men hemskon är infrastrukturen, elen. Och om man inte gör då satsningar för att bygga ut produktionen i den takt som behövs, då kommer vi ju få motsatsförhållanden mellan till exempel då billig företagsel och billig hushållsel. En konflikt som vi redan ser spela ut sig i Tyskland exempelvis. Så att norra Sverige har ju varit relativt gynnat tack vare sina investeringar i energi till exempel. Och fått dit många företag. Men det kommer ju också komma till ett maxtak såklart. Där även norra Sverige då får höga elpriser. Och vi vet ju vad det här hade för effekter, inte minst på inflationen och på valrörelsen 2022. Och för att ge en liten sådär sneak peek, vi är ju inne på vår andra rapport nu där vi tittar lite närmare på själva ramverket och reglerna. Och jag ska säga att jag har varit personligen ganska liksom attraherad av den här idén, eller attraherad, men tilltalad av idén att ramverket kanske fungerar som någon slags bromskloss mot ofinansierade skattesänkningar. Att det ändå verkar finnas någon slags logik i att om intäkter och utgifter måste möta varandra så kanske man inte bara kan sänka skatten hur som helst. Rent empiriskt, precis som Åsa-Pia var inne på, tvärtom. Under ramverkets tid så har vi ju sett mer skattesänkningar än någon annan period. Och jag tror mycket av det handlar om att vi tidigare hade mer av karaktären att man fick en retroaktiv kompensation. Alltså myndigheter, kommuner, regioner, de utförde sitt uppdrag och sen så sa de ungefär att okej, det här blev vad det kostade och så fick staten liksom täcka upp för det. Och det, nackdelen med det systemet var att det inte blev liksom samma typ av kostnadskontroll och att det då tvingade fram skattehöjningar för att hålla jämn, för att man skulle klara att finansiera de här utgiftsökningarna. Men det vi har fått nu är ju istället att vi har ett utgiftstak där staten bestämmer ganska godtyckligt att så här mycket får välfärden i Sverige kosta, punkt slut. Och gärna vill liksom introducera skattesänkningar och så vidare för att tilltala liksom folks privatekonomi och så vidare. Så då får man istället det omvända, det vill säga att vi gör intäktsminskningar som tvingar fram nedskärningar. Så att om någonting så har ramverket faktiskt uppmuntrat till skattesänkningar för att man har helt enkelt har vänt på steken. Och jag tror att det finns liksom brister med båda de här systemen, men här tror jag att ett nytt ramverk behöver hitta en bättre balans där välfärden som den gör idag inte agerar då budgetregulator för att politikerna på pappret ska ha en budget i balans. Jag stannar där.
Tack så mycket, Elinor. Tack, tack. Och då kommer turen till Max Järnek som är samhällsekonomisk utredare på Katalys. Varsågod.
Ja. precis som Elinor sa så finns det ju väldigt stora investeringsbehov. Och vi på Katalys är väl också ganska tilltalade av den här idén om att vända på steken, att man nu börjar med att titta på vilka behov som finns. Så, hör ni mig? Att man börjar andra änden, att man tittar på vilka behov som finns och sen så tittar man på vilka reala tillgångar som finns, vilken arbetskraft vi har, vilka fabriker som finns och sen så bestämmer man en budget efter det. Inte att man börjar med en godtycklig summa och sen får man se hur långt det räcker. Så vi vill rätta matsäcken efter munnen helt enkelt istället för tvärtom som man gör nu. Och vi skulle också vilja ha ett ramverk som styr efter meningsfulla mått som arbetslöshet och inflation. Och inte då ganska meningslösa mått i mitt tycke som statsskuldens förhållande till BNP. Sverige har 30% statsskuld i förhållande till BNP. Japan har 200%. Om det verkligen vore ett meningsfullt mått så skulle man förvänta sig att se enorma skillnader mellan Sverige och Japan, men det gör man knappast. Båda är ganska rika länder, de har ganska svaga valutor just nu visserligen, men det beror mest på dollarns styrka kanske. Japan har lägre arbetslöshet och lägre inflation. Så att det finns inget egenvärde i att ha en låg statsskuld. Det är ett sätt för den privata sektorn att spara, och att ha en liten andel statsobligationer i omlopp är inte nödvändigtvis bättre än att ha en stor andel. Det beror helt på omständigheterna. En hög statsskuld kan absolut vara ett symptom på ekonomiska problem, men är i sig inget problem så länge man lånar i sin egen valuta. Tvärtom så är det ofta lösningen på problem om det är lågkonjunktur att ha just en statsskuld som kan öka för att hålla köpkraften uppe. På 90-talet i Sverige, när den privata köpkraften kollapsade, så växte statsskulden och absorberade den chocken. Och det var helt i sin ordning, och den borde ha fortsatt öka, tycker jag, för att återställa ekonomin i balans och återgå till full sysselsättning. Men det gjorde man inte. Så att titta på 90-talskrisen och säga att statsskulden var problemet här, det är som att titta på en bil som har kraschat och tycka att krockkudden är problemet. Så att om man lånar i sin egen valuta kan man alltid betala tillbaka sina lån. Det är därför den räntan på statsobligationer kallas för den riskfria räntan. Och räntenivån kan man också bestämma via sin centralbank. Så att den här idén att man alltid måste hålla, att den finansiella räntekostnaden alltid måste understiga tillväxten, det är ett politiskt val vad den finansiella kostnaden ska vara, kan man tillägga också. Så att, ja, som sagt, vi tycker man borde införa ett ramverk som förhåller sig till landets verkliga resurser och se till att staten spenderar tillräckligt mycket för att alla verkliga resurser ska kunna sättas i arbete. Finns det arbetskraft och finns det kapital och staten kan spendera för att koppla ihop dem för att skapa välstånd, så är det alltid det ekonomiskt rationella att göra, oavsett hur stor statsskulden är. Det finns massa behov av investeringar som vi har varit inne på. Grundläggande infrastruktur, klimatomställning, elektrifiering. Allt det här kommer att kosta jättemycket. Kanske behöver vi även stöd till nya industrier som USA har infört med Inflation Reduction Act, att man ger skattelättnader till nya tillverkningsföretag i nya gröna industrier. Välfärden kan behöva tillskott, försvaret har vi snackat om. Aktiv arbetsmarknadspolitik är också ett eftersatt område som man behöver stärka upp för att kunna få de här investeringarna på plats. Och vi vill också påpeka att man behöver en mer expansiv finanspolitik för att komma till rätta med arbetslösheten, få upp efterfrågan i ekonomin och få ner arbetslösheten. Så här har det sett ut sedan 90-talet. En enorm puckel där just under krisen, och sen så sjönk arbetslösheten ner igen, men den har aldrig återgått till de nivåerna som rådde innan krisen. Då man hade 2% kanske. Nu ligger det snarare på 6-8% är det nu. Så att precis som penningpolitiken har ett inflationsmål på 2%, så skulle vi vilja se ett mål för finanspolitiken med ett arbetslöshetsmål på 2%. Och vi skulle även vilja se att finanspolitiken fick vara med och dela ansvar för inflationsbekämpning. Och det har den ju delvis haft nu under den här regeringen, fast det har varit på ett ad hoc sätt som inte har varit riktigt med någon plan. Det har handlat om att bara hålla igen, trots att inflationen inte är efterfrågedriven utan utbudsdriven. Och att hålla igen och inte investera och inte bygga nu i sånt som bara kommer öka inflationen på sikt. Det kommer leda till dyrare hyror och dyrare elpriser, dyrare transportkostnader. Så att man behöver en mer långsiktig plan för inflationsbekämpning. Och även då automatiska stabilisatorer som progressiva skatter som automatiskt omfattar fler om ekonomin överhettas. Ja, men att komma till ett sånt mer vettigt ramverk är ganska utopiskt i dagsläget. Kanske det kommer ta tid. Det är inget man kan räkna med. Men tills vidare så tycker vi att man helt enkelt kan följa EUs regler som är, de tillåter 60% skuld i förhållande till BNP, och de tillåter tillfälliga underskott på 3%. Så inte riktigt lika högt som det Elinor presenterade med 3,5%, men någonstans där. Vi ser ingen anledning till att Sverige skulle ha striktare ramverk än resten av EU. Tack.
Ja, då kan ni allihopa ta plats här på podiet. Även ni kan sätta er. Så försöker jag komma in där. Det är som välfärden, lite trångt och lite knappt. Ja, då har vi hört era inledningar. Nu sitter ni som en skolklass här. Lite trångt och lite härligt sådär. Men jag tänkte kasta in, Åsa-Pia var inne på det. Den här grundfrågan, har ramverket tjänat oss väl? Och tjänade oss väl? Alltså lite grann, för att även vi som följer den här debatten ganska mycket, så blir det en glidning. Jag tänkte börja med en fråga till dig, Sven-Olof, på Svenskt Näringsliv. Liksom, när du vill ha skuldankare, då en statsskuld som ligger på ungefär 40%. Hur ser du på de andra resonemangen? Du är längst till höger i den här debatten. Längst till,
jag sitter längst till vänster.
Längst till vänster i panelen, så att säga. Men hur ser du på den här? Har ramverket tjänat oss väl och tjänar oss väl fortfarande? För det låter ju som att du också vill se de här investeringarna. Absolut. Och då måste man ändra någonting. Mm. Är det inte intressant att det är så likt än att det finns små skillnader mellan Vänsterpartiet och Svenskt Näringsliv?
Sen tror jag när vi börjar diskutera lite grann på djupet så kommer det nog visa sig att vi har lite skillnader. Och jag skulle nog ändå säga att det finanspolitiska ramverket har tjänat oss väl. Jag tycker ibland att det finns en sån här nostalgi att vi ska gå tillbaka till 80-talet och att allting var bättre förr. Men jag tror vi ska komma ihåg att innan vi fick det här nya institutionella ramverket, både med ett finanspolitiskt ramverk, industriavtalet, en oberoende centralbank, då hade Sveriges löntagare under 20 års tid, från 1976 till 1996, då hade de alltså en reallönetillväxt som var noll. Så reallönerna ökar inte överhuvudtaget.
Som de sista 2-3 åren då?
Ja, precis. Men det är ju en kris. Men efter det, så att säga, efter industriavtalet, efter det finanspolitiska ramverket, så har Sverige haft det, och jämfört med andra länder, en extremt god reallönetillväxt. Så jag skulle ändå vilja säga att det här finanspolitiska ramverket, att vi har en oberoende centralbank och att vi har industriavtalet, det har känt Sverige väldigt, väldigt värt. Stabila institutionella ramverk är bra för ett land, men det har dragits för långt. Det är min poäng. Här hade man kunnat stanna. Vi hade ju ett unikt tillfälle, skulle jag vilja säga, när vi hade nollränta och negativ ränta, att faktiskt då frångå från det här finanspolitiska ramverket för att låna upp. Då var ju det billigt att, så att säga, att låna också. Så att där hade det varit väldigt bra tillfälle. Vi var faktiskt väldigt tidigt ute, precis som Katalys på Svenskt Näringsliv, och sa att man skulle gå bort från det här överskottsmålet till ett balansmål, argumenterar man för. Det här var ju långt innan jag tillträdde som chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Men jag menar som sagt att det finanspolitiska ramar har tjänat oss väl. Däremot så är ju den frasen väldigt söndertjatad, kan jag tycka, också i debatten. Men nu, så att säga, måste vi försöka se lite mer framåt och säga att den har tjänat oss väl. Men kanske är det så att den varit normerande alldeles för länge, så att säga. Och vi hade svårt att frångå det.
Vad säger ni andra? Åsa-Pia, du tyckte inte det kändes så väl, men du kanske vill komma in ändå.
Nej,
så kan
alltså
vi köra igenom.
Jag inser att jag gick in så mycket i det där, så jag glömde liksom att berätta om Vänsterpartiets
ekonomiska
syn på det finanspolitiska ramverket. Och det kan jag göra lite kort bara. Alltså, Vänsterpartiet är ju faktiskt det enda parti idag i riksdagen som har fört fram en tydlig plan för att förändra ramverket. Och då är det ju väldigt likt vad många här har tagit upp. Att vi har sagt att det behövs väldigt stora klimatinvesteringar. Vi har bedömt att det skulle kunna röra sig om 1% av BNP per år i ungefär 10 år. Nu gäller ju ramverket bara i 8 år då. Men så då har vi sagt att man skulle ha ett moratorium, som vi kallar det, där man kör med underskott på 1%. 1% av BNP per år. Då skapar man ett lite större utrymme än 1% av, det blir nästan 80 miljarder per år. För att finansiera de här klimatinvesteringarna. Sen har vi också fört fram nyligen att man skulle ha ett inkomstgolv i ramverket också. Elinor tog upp lite, hon var inne på det här med att man har tak på, alltså det finns många delar i ramverket, vi pratar inte om alla här kanske, men det finns ett tak också för utgifterna, ett nominellt tak för hur stora statsbudgetens utgifter får bli varje år, men det finns inget golv för hur låga inkomsterna kan bli. Så det betyder att om det blir liksom pengar över, men man är nära utgiftstaket, så finns det alltid möjlighet att sänka skatterna. Och för att inte det ska liksom bli skattesänkningar på bekostnad av välfärden, så har vi föreslagit att man ska ha ett inkomstgolv som motsvarar ungefär kostnaderna för kommuner och regioner framöver. Och utan alltså att ha en högre ambition, utan bara fortsätta den kostnadsökning som det innebär att löner och priser ökar och befolkningen växer.
Tack. Jag vill också säga att det är också därför Vänsterpartiet är liksom det enda partiet som är med i den här panelen. Ja. Därför
även
att ni är det enda
är
partiet som har kommit med ett förslag. De andra gömmer sig lite grann, kan man säga. Max, Elinor, vem vill in här? Har du tjänat oss väl? Var det bra en gång i tiden, men nu har det minsann blivit dåligt. Lars?
Men först klargöra min relation bara till långtidsutredningen. Mm. Att jag har alltså skrivit en bilaga till den. Men,
den sjunde bilagan.
Jag står för bilagan och långtidsutredningen står för långtidsutredningen. Mm. Att de sen använder mig som sköld eller alibi. Det är inget som jag känner till. Eller kände till, rättare sagt. En sak, jag tror ju inte, jag skulle inte koppla ihop det ramverk som vi har haft egentligen med arbetslösheten. Men arbetslösheten steg därför att vi hade en djup ekonomisk kris då på 1990-talet. Och sen skulle jag väl säga att det är egentligen en strukturell arbetslöshet som vi har. Det är det som är problemet. Alltså det är en obalans mellan vad arbetsgivarna efterfrågar och den kompetens som väldigt många av dem som inte har jobb har. Och det måste lösas, men det är inte i första hand en fråga för ramverket. Jag tror att det som kommer att hända om vi reviderar ramverket nu så att vi tillåter underskott. Ja, då, det kommer att innebära är inte i sig att vi får ner arbetslösheten. Jag tror att det kommer att innebära att Riksbanken kommer att lägga räntan lite högre än vad de annars skulle ha gjort. Så att vi får en annan balans helt enkelt mellan penning- och finanspolitik. Och det tror jag i och för sig skulle vara bra. Jag tror inte det har varit bra att vi har legat på nollränta och minusränta och Riksbanken har fått köpa statspapper i stor skala. Jag tror att det skulle vara bra med en lite högre ränta normalt. För då kommer vi också ha mer fallhöjd om vi hamnar i en lågkonjunktur. Men högre ränta, då kommer kronan att bli starkare. Då kommer vi inte ha så stora bytesbalansöverskott som vi har idag. Att det är en väldigt konstig situation som vi har. Att vi har alltså bytesbalansöverskott på 6-7% av BNP. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi ackumulerar finansiella fordringar på omvärlden. Mycket bättre om vi istället ackumulerade mindre av finansiella fordringar och investerade mer och så att säga ackumulerade realkapital. För det är det vi behöver. Jag tror att det är den förändringen som kommer att ske. Och det är väl där som det har varit ett problem med ramverket, att det har hållit tillbaka investeringar. Och det är ett reellt problem. Jag skulle inte koppla det i första hand till arbetslösheten. Det är ett problem i sig.
Höll vi fast vid alldeles för länge? Är det din poäng? Så att säga? Borde vi klippt för 7-8 år sedan när man var in, alltså, när man nådde det här en tredjedels procents överskottsmål? Borde man då gått på balansmål eller underskott?
Jag argumenterade då för ett balansmål. Kanske borde ha argumenterat redan då för ett underskottsmål. Men ja, jag tycker att vi höll fast vid det för länge. Och alltså det som har varit problemet är ju, som någon sa här, att vi hade väldigt stora investeringar under 1950-1960-talen, första hälften av 1970-talet. Men det är ju de som vi inte har underhållit, ja, så att säga. Och det är därför vi behöver en investeringstopp nu, förutom det här med klimatet och Ukraina. Men det är någonting som vi har byggt upp under en relativt lång tid. Och det är ett stort problem i sig.
Mm. Tack så mycket. Elinor, sen Max.
Ja, nej, men en minst lika populär sägning om finanspolitiska ramverket är att man inte vill skjuta över skulder på nästa generation och att man därför ska, så att säga, hålla tyglarna strama. Men vad är det man skjuter över på nästa generation om man inte bygger bostäder, om man inte tar hand om vatten- och avloppsledningar, om man inte ser till att elproduktionen håller jämnt takt med behoven och så vidare och så vidare. Så att jag skulle vilja problematisera idén om vad det är för typ av skuld som man talar om här, där vi har för starkt fokus på bara den monetära skulden. Och också i den andan av att hur vi, så att säga, mäter skuld, vad det är för mått vi använder, så kan man ju också titta på ett lands nettoförmögenhet. Om vi gör en hushållsliknelse, det är alltid farligt i ramverksdiskussioner, men ändå. Säger Lars köpte en bostad på 90-talet, jag köpte bostad februari 2022, hypotetiskt här nu, innan räntorna höjdes. Och vi liksom tjänar lika mycket, har ungefär samma typ av konsumtion. Självklart är Lars rikare än jag, tack vare att han har en bostad som har ökat ordentligt i värde. Till skillnad från mig då, vars bostad hypotetiskt har sjunkit värde. Och det här är ju någonting som vi inte riktigt tar hänsyn till i de här skulddiskussionerna. Och om vi tittar på Sveriges nettoförmögenhet så har ju den ökat väsentligt under den här perioden. Inte främst för att överskottsmålet har funnits utan för att våra tillgångar har helt enkelt ökat i värde. Och för att vi också har haft tillväxt. Så på sätt och vis har det ju varit att vi har avstått ett utrymme som hade kunnat gå till annat genom det här överskottsmålet då. Sen tycker jag också att det är viktigt, och det är väl det vi försöker göra med den här rapportserien, att vi har en helt enkelt en ärlig politisk diskussion om finansiering. Alltså få partier har orkat ta i finansieringsfrågan fullt ut när man liksom diskuterar reformer och politiska ambitionsnivå överhuvudtaget. Ett balansmål, det frigör alltså ungefär 20 miljarder. Det är alltså inte ens hälften av det här lågambitiösa scenariot som vi har räknat på, som också är liksom lite snålt räknat, för vi har inte räknat upp för inflation till exempel. Så att då ska man få fram de där miljarderna någon annanstans ifrån. Och det är klart, det är kanske en förmögenhetsskatt och avskaffat RUT och ROT och så vidare. Så att det går också att höja skatterna, och vi behöver orka med skattediskussionen också. Men ska man till exempel då klara det högambitiösa scenariot, ja, men då är det ganska ordentliga skattehöjningar som vi pratar om plötsligt. Och som sagt så verkar det inte riktigt logiskt att låna till den här typen av investeringar som är just tillfälliga och kommer flera generationer till del. Så att det landar på då, givet att politikerna är ganska ovilliga att höja skatterna och det vi har sett hittills av den finanspolitiska ramverksdiskussionen lutar mer åt balansmålen än underskottsmål, men även om jag hoppas att det liksom blir mer nyanserat, då är det ju högre avgifter för hushållen som kommer bli resultatet. Om det är det privata kapitalet som ska in och lösa de här investeringarna, då måste det vara lönsamt för det privata kapitalet. Och om vi tar vattenavloppssystemet som ett exempel, så skiljer det redan 500% mellan den lägsta och den högsta vattentaxan i Sverige. Och där kan man tycka att det är en ganska typisk sån sak som kanske borde vara lika över landet. Alltså rent dricksvatten, ska det verkligen kosta olika? Och här behöver man ju då ha en utjämning. Om det är 100 meter rör per invånare i en kommun och det är 1 meter rör per invånare i en annan, till exempel. Och här har ju staten dragit sig tillbaka från den här utjämningen, och vi ser ju också en ganska så stark polarisering mellan stad och land, tror jag, som en konsekvens av att staten helt enkelt inte, vare sig det gäller investeringar eller välfärdsservice, har tagit det här ansvaret för att utjämna förutsättningar över landet.
Max, har det tjänat oss väl?
Jag tycker inte att det har tjänat oss väl, kan jag säga. Jag tycker också att det är lite fel att blanda ihop det som hände på 70- och 80-talet med att det skulle bero på någon avsaknad av ett finanspolitiskt ramverk. Sverige hade en industrikris på 70-talet. Vi hade en väldigt föråldrad industriell struktur. Vi hade väldigt koncentrerat i basnäringar. Och sen när oljekrisen slog till så var det såklart att det inte var så bra att ha en ekonomi som byggde på att bygga oljetankrar och så vidare. Och vi hade en övervärderad valuta som vi sen devalverade i flera steg, och det kommer ju såklart påverka reallönerna om man devalverar sin valuta. Så att jag tycker det är lite missvisande att koppla ihop de här två sakerna. Liksom alla är med på att 70- och 80-talet var en tid av ekonomisk kris i Sverige. Och sedan 90-talet så har hela världen haft en mycket bättre utveckling när det gäller inflation. Det var låg inflation globalt i hela världen. Kina, Indien, Östeuropa har kommit in i världsekonomin och industrier producerar där väldigt billigt. Liksom. Det har varit deflationstryck i hela den globala ekonomin sedan 90-talet fram tills nu, pandemin helt enkelt. Så att, jag tror inte man ska säga att det är det finanspolitiska ramverket i Sverige som har påverkat det. Det är snarare globala faktorer. Och det här med arbetslösheten, så tror jag definitivt att man kan sänka arbetslösheten genom att investera mer. Det är ju trots allt någon som måste utföra det här jobbet och bygga järnvägar och bygga broar och elnät och så vidare. Och ju mer efterfrågan det är i ekonomi, desto lägre blir arbetslösheten. Men ditt argument, Lars, är väl att allt det här kommer motverkas av Riksbanken. Att den kommer se att man spenderar mer och då kommer den höja räntan och då kommer det ta ut varandra. Och för det första tror jag inte att Riksbankens jobb är att motverka alla ökningar och investeringar om det inte är så att de leder till att ekonomin överhettas. Och även om de höjer räntan så tror jag inte att det i sig kyler ner ekonomin med samma kraft som finanspolitiken ökar på den. Vi ser nu i USA så har de höga räntor, de har enormt stora underskott, lägre arbetslöshet än vad de har haft på 50 år. Och jämför man med hur det var efter finanskrisen 2008 när de hade en väldigt svag finanspolitik och väldigt låga räntor, så hade de 12% arbetslöshet och nu är det nere på 3,5. Så jag tror definitivt att en mer expansiv finanspolitik sänker arbetslösheten. Och det är också någonting som vi har tyckt under hela efterkrigstiden fram till liksom 90-talet någon gång. Så att för mig är det ett väldigt konstigt sätt att se på världen. Men det är väl den här idén om en någon sorts jämviktsarbetslöshet, att det är struktur, att det är liksom djupa strukturella förklaringar till att folk inte har jobb. Men om man tittar på 90-talskrisen, så en stor del av det som hände då var att byggandet gick ner. Man gick från att ha subventionerat bostäder till att beskatta bostadsbyggandet väldigt hårt. Så att bostadsbyggandet kollapsade, vilket i sin tur påverkade massa jobb i andra led. Och boräntorna och boendekostnaderna, hyrorna gick upp väldigt mycket, så att folks konsumtion stramades åt, och sen så fick det en självförstärkande effekt. Så att den här idén att 90-talet var någon sorts strukturkris som visar att Sverige länge hade levt i någon sorts, levt över sina tillgångar och haft en helt förfelad struktur. Jag tror att det är så enkelt som att man inte stabiliserade byggandet. Hade man gjort det och byggt lika mycket på 90-talet som man gjorde på 80-talet, så hade vi inte haft, det kanske varit en grundlåg konjunktur i början av 90-talet, men det hade inte alls varit fråga om någon depression. Och slutligen den här idén att vi genom att öka statsskulden skickar över en skuld till våra barnbarn. Jag tror inte man kan skicka pengar fram i tiden, utan om det är så att framtidens invånare i Sverige tycker att statsskulden är för hög och vill höja skatterna, så kommer det vara en omfördelning inom den generationen. Alltså från de som äger statsobligationer, eller från de som betalar skatt till de som äger statsobligationer. Det kommer inte vara någonting som vi orsakar här 50 år tidigare. Så att den idén tror jag inte heller man ska blanda in i det här.
Lars, replik. Och sen tycker jag vi bara strava in kring den här liksom, den socialdemokratiska elefanten i rummet, så att säga, S&M-frågan här. Lars, men du får det högre seminariet här i de sista 50 åren om ekonomiska politik. Du får inlägg nu.
Ja, jag vet inte vem Max argumenterar emot. Att jag känner ingen ekonom som har hävdat att 90-talskrisen var en strukturkris, utan det var ju... Det var ju efterfrågan som föll dramatiskt. Det har jag, det har många av mina kollegor skrivit kopiöst mycket om. Så att jag vet inte vad du har läst. Det är i alla fall inte något som jag har skrivit.
Bra.
Sen USA tycker jag är intressant, så att säga. De har ju haft en väldigt lätt penningpolitik länge. Och så kom Biden med en väldigt expansiv finanspolitik när han tillträdde. Och det har ju gett dem ett inflationsproblem som inte egentligen var orsakat av Ukraina. Pandemi och Ukraina. Och det är det de brottas med nu, att de får ju inte ner inflationen. De har liksom löneökningar som har hamnat på en högre nivå. Och det kommer att betyda att de kommer att få ligga kvar med en ränta som är hög. För hög och för att motverka, de är nere i en arbetslöshet som inte är hållbar helt enkelt. De kommer inte få ner inflationen annars. Sen ska jag vilja göra ett tillägg till det som sades tidigare för pedagogikens skull. Mm. Alltså det vi diskuterar är just den offentliga sektorns skuld. Och den är ungefär, om man mäter med Maastricht-siffror, 30% av BNP. Men man glömmer ju ofta bort att man kan också titta på den finansiella nettoförmögenheten. Alltså offentlig sektor har också stora finansiella tillgångar. Så att man ligger, om man tar alla finansiella tillgångar minus alla finansiella skulder, så ligger man på ungefär plus 30%.
Så vi borde egentligen prata om vår statsförmögenhet?
Ja, precis. Ja, offentlig sektor så att säga. Det är inte
Nej, jag förstår.
Landets... Så att säga. Men
vi pratar om statsskulden på det sättet. På samma sätt så skulle man egentligen... Tar man tillgångar och skulder, så har vi mer tillgångar kvar när skulden är betalda.
Precis. Tidigare hade vi en nettoskuld, men den försvann någon gång runt 2005. Så att det ger ju, kan man säga, en ännu starkare bild av hur de offentliga finanserna ser ut. Sen en ytterligare komplikation att det ligger i ålderspensionssystemet i första hand. Men det är ett problem, ska jag säga, när man försöker översätta underskottsmål till vad det kommer att ge för skuldkvot. Därför att det beror också på vad offentlig sektor gör med sina finansiella tillgångar. Som, för att ta ett exempel, om kommunerna låter sina kommunala bolag när de ska investera, om de kommunala bolagen lånar själva, då räknas det inte in i Maastricht-skulden. Men om kommunerna lånar för att sedan låna vidare till sina kommunala bolag, då får kommunerna en finansiell tillgång. Men det kommer också redovisas som en skuld, trots att det egentligen inte har försämrat det hela. Och det gör att det är ganska trixigt att översätta just ett underskottsmål till en siffra för skuldsättningen. Så det finns liksom komplikationer där. Nu kanske jag mest har förvirrat, men
men på en högre nivå. Ja. Max, Åsa, Sven-Olof och sen tänkte jag kasta in det här med skatter och så. Men Max kort och sen Åsa.
Ja, det är väldigt bra om alla är överens om att 90-talskrisen var just ett tapp i efterfrågan. Men det betyder också att den arbetskraft som blev arbetslös i 90-talskrisen hade kunnat börja jobba igen om efterfrågan höjdes. Att det inte var någon sorts strukturella skäl till att de inte kunde jobba, utan att det var just att köpkraften hade kollapsat i ekonomin. Byggandet hade kollapsat och det hade man kunnat stabilisera. Och när det gäller USA så först och främst så kan man säga, även om det är så att USA har högre inflation, så har de också väldigt mycket lägre arbetslöshet, och den har sjunkit väldigt mycket sedan de satte igång med den här expansiva politiken. Den har sjunkit stadigt sen efter finanskrisen, men nu är den nere på lägre nivåer än vad den har varit på 50 år. Och det stämmer att deras inflation nu är högre än vad vi har här. Men mycket av det, eller nästan allt av det, tror jag beror på hyror. Att de har ingen bostadspolitik i USA, utan i vissa städer så byggs det mycket, men på många håll så byggs det nästan ingenting alls. Och hyrorna har ökat något ofantligt nu under pandemin. Och en stor del också sån här imputed owner occupier rent, att man, alltså ett helt fiktivt mått av vad man skulle betala om man hyrde den bostad som man äger. Alltså det är ett fiktivt mått som ingen egentligen betalar, men den gör att deras KPI är högre. Så att man ska också vara försiktig med att jämföra inflation mellan länder, för det ser olika ut. Sen så har ju de visserligen inte räntekostnader med i sin KPI, vilket vi har. Men ja, det var det.
Åsa-Pia?
Ja, men bara kort. Jag vill egentligen säga lite grann samma som Max, men nu är det en liten manlig grej, så det en gång till. Nej, men det här sambandet mellan arbetslöshet och inflation, för det är ju ändå en väldigt intressant diskussion, även om den kan vara lite teoretisk. Men alltså, synen bland väldigt många ekonomer, och jag tror kanske även Lars, men det får du svara på själv, men är ju att en väldigt stor del av arbetslösheten idag är strukturell, och att den blev det i stort sett efter 90-talskrisen. Och därför betyder det att om man, det som precis du har sagt nu, men ändå, om man trycker på med efterfrågan, oavsett om det är investeringar eller om det är offentlig konsumtion eller skattesänkningar för mycket, då kommer bara inflationen stiga och Riksbanken kommer liksom ta död på alltihopa. Så därför går det inte att pressa ner arbetslösheten under ungefär 7%. Utan att man gör strukturella åtgärder. Och strukturella åtgärder är ju att man ökar arbetsutbudet, kanske genom skattesänkningar som gör liksom mer lönsamt. Och det är där vi har hamnat. Och det liksom i sig har ju begränsat, det är ju det som är liksom min syn, att det i sig har ju begränsat den ekonomiska politiken.
För du delar inte den synen. Du tror att man skulle kunna få ner arbetslösheten.
Att det går att pressa på med mer, och att man skulle liksom testa att pressa på och se när inflationen tar fart. Och där vill jag bara säga en sak som vi inte har pratat om, men som Sven-Olof nämnde lite i förbifarten. Den svenska lönebildningen. Den förbises ju ständigt och jämt när man pratar om de här sakerna. Vi pratar om penningpolitiken, vi pratar om finanspolitiken, och till och med i långtidsutredningen här, som vi har pratat lite om, så har man inte skrivit någonting om den svenska lönebildningsmodellen, som vi ju skapade tillsammans efter 90-talskrisen, och som har skapat otroligt stabila förutsättningar för svensk ekonomi. Och har gjort att vi har fått de här liksom återhållsamma löneökningarna och reallöneökningarna under en väldigt lång tid. Och ändå blev det så nu i den här kostnadskrisen som vi fick nu för 2 år sedan, så började man genast prata om kommer lönebildningen klara den här kostnadskrisen? Hur kommer det att gå? Man pratade om det från Riksbankens sida och finanspolitiken kände att vi måste hålla tillbaka nu för annars... Ja, det där var ju inte deras röst kanske, men... nej, men och man tvekade fortfarande efter så lång tid om svensk lönebildning skulle klara det här eldprovet. Men såklart gjorde den det. Liksom. Och det tycker jag är väldigt synd att vi missade det.
För jag kan säga, Sven-Olof vill in, och Elinor också. Då vill jag kasta in en fråga som jag tror där ni två, vi vill leta efter någon liten skillnad här. Någon liten skillnad mellan Vänsterpartiet och Svenskt Näringsliv. Vi har uppdraget här att försöka hitta någon skillnad. En liten flisa i alla fall, en spragg av en skillnad, en åsiktsskillnad. Men jag tänker så här, lite när, eller när, vi har ju samtal med dig i vår podd och vi har läst i rapport, utmärkt rapport din och liksom jag tänker så här att i din rapport så målar ni upp att det du visade, behovet av investeringar, men ni har ju inte definierat hur mycket man ska låna så att säga av detta, för om man skulle vilja finansiera de här behoven som ju alla, det är myndighetssiffror väldigt mycket av de här behoven, så det är inte ni som hittar på dem utan det är myndigheter säger det här borde vi göra om vi vill ha ett fungerande samhälle, och så blir det väldigt mycket pengar. Och då finns det ju, så att säga, läser jag in, att det kan bli lån, så att säga, underskott. Det kan också bli delvis skattehöjningar, och det har du varit inne på. Och då vill jag, du får nästa ord, men först för något. Är ni beredda att höja skatten på Svenskt Näringsliv för att åstadkomma de här? För att när man, era, så att säga, balans, eller skuldankare på 40%, det är ju väldigt måttfullt. Ni får ju inte speciellt mycket järnvägar och nya stambanor och så att säga och elsystem. Hur mycket får du från där din lilla, ditt försök att så att säga rubba dagens skuldankare? Det är ganska måttfullt mot behoven. Håller du då inte med?
Eller så säger man balanserat. Det
kan, men håller du inte med om behoven? Eller håller du inte med om att vi ska göra
behoven
det?
Behoven är absolut stora, men vi vill ju inte se några skattehöjningar. Vi vill ju snarare se skattesänkningar. Och det finns ganska... Alltså jag tror man måste problematisera det här lite grann. Vi har pratat väldigt mycket nu om investeringar i realkapital. Och det är viktigt, och det är viktigt att komma på plats. Men egentligen är det så här att även hur mycket pengar vi än hivar över nya infrastruktursatsningar eller satsningar på energiförsörjning, så är egentligen det viktigaste för att vi allt ska få det här på plats, det är faktiskt humankapital. Det är humankapital som driver den tillväxten. Och många av de yrkena som kommer behövas för att genomföra de här investeringarna, det är ingenjörer och det är anläggningsarbetare och det är elmontörer och liknande. Det är redan idag bristyrken. Vi har precis kommit ut med en undersökning på Svenskt Näringsliv där man visar att 8 av 10 svenska företag vill anställa fler. Men 54% av dem säger att de är förhindrade från att växa på grund av att de inte hittar personal till de vakanta platser de har. Det här är egentligen det stora pusslet som vi måste lösa i relation till det här. Och då är det så att då behöver vi naturligtvis mycket, mycket mer yrkesutbildning. Jag var precis på yrkes-SM, helt fantastiskt. Det är någonting vi behöver mycket, mycket mer av. Vi behöver alltså utbilda personal efter det behov som vi har i svensk näringsliv. Men sen är det också så att det här kommer inte räcka. Vi måste också ha in arbetskraftsinvandring.
Så har du dess praktiskt regeringsunderlag?
Nej, det är inte mitt regeringsunderlag. Jag kan bara säga vad Sverige behöver och vad svensk näringsliv behöver. Vi behöver alltså arbetskraftsinvandring, både högkvalificerad och lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Och där har vi ett problem i Sverige. För vi behöver alltså locka hit ingenjörer och den här högkvalificerade. Vi har ingen strategi för att attrahera internationell kompetens. Och då har vi ett problem. Då kan vi inte ha marginalskatter på 66%. Inklusive arbetsgivaravgifter. Hur ska vi få en ingenjör att komma till Sverige och jobba när de måste skatta bort allting? Utan det som är egentligen det allra, allra viktigaste för att vi ska få det här på plats, det är att ta bort den här avtrappningen av jobbskatteavdraget och sänka den statliga inkomstskatten rejält. Och det är precis det som produktivitetskommissionen kom fram idag i sitt delbetänkande. Att det behövs alltså sänkta marginalskatter i Sverige. Och till exempel avtrappningen av jobbskatteavdraget, det kostar ju inte en skattekrona, för den är ju finansierad.
Här, Elinor, tänker jag. Är du med? Är samförståndet totalt? Vi kan gå hem nu. Du vill också sänka skatterna. Det är där behoven finns. Vad tänker du?
Nej, men jag tror att när man har många parter som säger samma sak, då ska man som politiker lyssna. Men det är klart att det finns olika incitament hos olika parter för att göra olika saker. Och då tror jag att det är väl uppenbart så att från det privata näringslivet så handlar det ju om att liksom socialisera riskerna och privatisera vinsterna. Det är klart att, det är liksom, att man gärna vill ha statliga lån för att göra en massa satsningar som man sen liksom gärna kanske gör privat drift på då. Och Sen så tror jag att det, där man ser en samsyn är ju att många av de här investeringarna, det finns inget privat företag som kan fylla statens skor i många av de här infrastruktursatsningarna. Så där tror jag inte att man behöver liksom skapa en konflikt i onödan, utan de här investeringsbehoven som vi pekar ut, det är naturligt föremål för offentlig finansiering, men vi har inte en ärlig debatt idag om hur det ska, hur vi ska klara de här behoven helt enkelt. Det skjuts på framtiden och det kommer landa på hushållen och på företagen i form av dyrare el och liksom högre inflation i slutändan. Och om man tar, nu har vi pratat lite inflation när man ändå tar 70-talet som ett exempel där, när vi hade en hög inflationsperiod, då gjorde vi ju väldigt mycket strategiska investeringar också för att klara nya prischocker på till exempel olja som var mycket av det som drev inflationen då. Vi investerade i kärnkraft, vi energieffektiviserade. Alla som har köpt en bostad som är byggt efter 78 vet ju att det är små fönster och det är tråkigt. Men det är alltså ett led i den här liksom, energieffektiviseringen för att pressa ner priserna. Så att, vi har ju lite tappat bort vad det är som sker i ekonomin. Jag tror att vi, och det är det också vi vill åstadkomma här, om vi börjar med behoven snarare än teoretiska diskussioner om liksom vilken skuldnivå driver på inflationen eller inte, utan vad är det vi faktiskt behöver göra, vad behöver vi klara av som samhälle, och vi behöver ha en rättvis finansiering för det helt enkelt. Och nu så har staten, vi pratade om Maastrichtskuld här, det är ju kommunernas andel framförallt av Maastrichtskulden som ökar medan statens då har minskat. Och det här gör ju att framförallt många små orter hamnar i jättesvåra situationer där man ska klara att kanske bygga badhus till kommuninvånarna eller rusta upp skolfastigheter eller... Och det där har jag sett en del liksom raljanta rubriker om. Liksom. Och det finns väl vissa badhusinvesteringar som kanske inte blivit de mest lyckade. Men ska inte alla ungar i det här landet kunna få bada och lära sig simma? Det tycker jag att vi har råd med. Och det är faktiskt en typisk sån investering som har dykt upp här i vår undersökning. Som är så bland det dyraste och mest komplexa en kommun kan göra.
Och de här... gamla läcker ju, de från 60-talet. Det är de man behöver renovera nu.
Precis, och där, då hade vi statliga badhusbidrag. Och jag kan tycka att det var, när man pratade om nostalgi här, men jag tycker att det finns något fint i att tycka att man ska kunna bada i hela Sverige.
En kort replik från Sven-Olof.
Jag måste ju få replikera på den. Jag är ju som sagt från Kiruna och där bygger man ett badhus och notan är på 1,3 miljarder
just nu. Det var det jag antydde.
Alltså kostar mer än Indiens månlandning. Alltså det är ju lite grann. Alltså, och jag vet ju, det var ingen Kiruna. De ville ju inte ens ha någon sån där äventyrsbad. De ville bara ha ett vanligt badhus där de kunde ta. Alltså det är den här enorma kommunala slöseriet som också finns i svensk ekonomi. Jag tycker faktiskt Lars tog upp en väldigt intressant poäng här som jag ändå vill utveckla lite grann. Och det är ju kring det här att vi ser att statens skuld har ju så att säga minskat dramatiskt som andel av BNP. Medan kommunernas skuld faktiskt har ökat.
Det var jag som sa det.
Var det du som sa det? Ja, förlåt.
De är väldigt lika, men det är olika.
Jag tror faktiskt att Lars var inne på det också. Nej, men då nämnde han det här att... En del av den här skulden, den är inte helt oväsentlig. Jag tror att det är mer än en tredjedel av kommunernas skuld. Det är alltså kommuner som lånar vidare till kommunala bolag. Det kan man ju då diskutera om det ska vara en del av Maastrichtskulden. Och problemet här är ju också att det här är ett problem för våra medlemsföretag. För då har du alltså kommunala bolag som ska vara affärsdrivande och konkurrera med privata bolag. Och de får låna till riskfri ränta, men det finns ingen privat bolag som får göra det. Så det här tycker jag är någonting annat som handlar också om den osunda konkurrensen vi har ute i Sveriges kommuner. Där kommunala bolag så att säga konkurrerar ut privata bolag från marknaden bara för att de kan ta billiga lån.
Då tar vi den. Jag tänkte Lars, alltså, när jag zoomar ut, jag är inte nationalekonom, men när jag tittar på Svenskt Näringsliv så liksom ekonomifakta, näringslivets ekonomifakta som jag alltid baserar mina egna uträkningar på. För att då kan ingen anklaga det för att det är vänsterpropaganda. Om man då tar skattekvoten i början på 90-talet eller tar 1990 eller millennieskiftet för den delen. Och idag, då är den ungefär 50% som går till offentlig konsumtion vid millennieskiftet eller 1990. Och idag är det ungefär 41%. Och det där är en skillnad på lågt räknat 500 miljarder per år. Allt annat lika. Och så kan vi bråka i två år om allt kan vara lika i den här modellen. Men har vi liksom... Har vi sänkt, kommer vi, om vi ses här om 10 år, Lars, och har en ny panel, samma människor, förhoppningsvis en annan frågeställning. Kommer vi då ha gått mot sänkta skatter eller höjda skatter? Vad tror du? Och så får du säga vad du vill. Men du får svara på frågan. Du får också gärna svara på frågan.
Ja, jag ska försöka svara på den också. Men börja med, när är det rätt att låna? Då ska jag säga att det generella argumentet är om man har tillfälligt höga utgifter. Det behöver inte nödvändigtvis vara investeringsutgifter. Utan har man tillfälligt höga utgifter så är det väldigt ineffektivt att plötsligt höja skatten en period väldigt mycket. Eller dra ner andra offentliga utgifter i välfärden till exempel. Det är väldigt kostsamt. Så det finns ett generellt argument att om man ser framför sig en period med väldigt höga utgifter så kan man låna till det. Sen blir argumenten extra starka för att låna om det är investeringar. För då tillkommer det så att säga rättvise argument att ska man investera och vinsterna av det så att säga kommer framtida generationer till del så är det rimligt att de är med och betalar genom att då betala ränteutgifterna för det. Så att det är just det här argumentet är att det är tillfälligt höga utgifter och särskilt då tillfälligt höga investeringsutgifter. Men däremot så kan vi inte låna till så att permanent högre investeringar. Vi kan inte låna till att vi har en åldrande befolkning som kommer att kosta mer med sjukvård, äldreomsorg och så vidare. Det måste finansieras på annat sätt, skattevägen eller genom att skära i andra offentliga utgifter. Vi kan låna till om vi behöver en investeringspuckel i försvaret just nu. Men nu ser det ut som att vi permanent måste ha ett försvar kanske som kostar 2,5, kanske 3% av BNP. Det kan vi inte heller låna till. Och då för att svara på din fråga, så det görs ju kalkyler då av Konjunkturinstitutet, av Finansdepartementet om så att säga, de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara vid man tittar på den demografiska utvecklingen framöver och så antar man att vi ligger kvar med samma skattekvot som idag. De är ganska optimistiska. Så att säga. De signalerar inte att vi skulle behöva höja skatterna egentligen på sikt. Jag tror att de är alldeles för optimistiska. Jag tror inte man räknar med sådana saker. Man räknar inte fullt ut med satsningarna på försvaret. Man räknar inte fullt ut med att ska vi kunna rekrytera tillräckligt med folk till välfärdssektorn, till polis, till försvar och så vidare. Då måste man höja relativlönerna där. Alltså lönerna måste öka mer där än när det gäller annat. Så jag får inte ihop det, och nu ska jag svara direkt på din fråga. Jag får inte ihop det med att vi ska ligga kvar på nuvarande skattekvot. Nu är det nere under 41%. Och som du sa, så den har varit uppe på 50%. Och jag ser ingen katastrof. Jag tror inte ekonomin skulle fungera särskilt mycket sämre om vi får höja skattekvoten till 42-43%. Det är ändå mycket lägre än det var tidigare. Men där är väl jag på vänsterkanten och Sven-Olof på högerkanten.
Åsa-Pia Velin, sen tänkte jag kanske in en ny fråga. Åsa-Pia?
Ja, alltså jag bara tycker en sak är lite intressant, det här med när man pratar om skulden och hur den ökar och hur det påverkar framtida generationer och de här långsiktsberäkningarna som Konjunkturinstitutet gör, att det är ju aldrig med någon tillväxtkomponent att tillväxten skulle öka på grund av, så det kan ju vara bra att veta, det räknar de inte med liksom.
Men berätta vad du menar. Alltså,
Det jag menar är att de menar att tillväxttakten liksom tuggar på. På lång sikt ligger man på någonting som kallas för potentiell, och det är någon slags jämvikt. Och jag har alltid tänkt tidigare som ekonom att om man lånar och gör jättestora investeringar som faktiskt får väldigt stor betydelse för näringslivet, eller det kan också vara investeringar i arbetsmarknadsutbildning som gör att vi kan få ut fler personer på arbetsmarknaderna och arbetslösheten kan sjunka och BNP kan växa snabbare. Men det har man aldrig med i de här kalkylerna, och det tycker jag är jätteintressant. Och det var också en sån sak som jag faktiskt frågade de här personerna på Finansdepartementet. Varför inte det med? De bara, det är aldrig med. Slut.
Ja, men det här är en ganska intressant fråga. Alltså, tror man liksom att man kan, alltså om man tänker sig Elinor och Max får bilda regering efter nästa val. Kanske tillsammans med Åsa-Pia. Och med tanke på samsyn här kan säkert vi ha en bred koalition även med andra vid bordet. I alla fall Lars. Vi måste ha en opposition också, som du brukar säga. Men då tänker jag så här, och så skulle vi säga att ni skulle enas om 3% underskott, eller 2% underskott, mellan katalys och, ja, det är mellan Arena, katalys och Vänsterpartiet. Så det är 120 miljarder per år, så skulle man låna det och så skulle man investera i snabbtåg och liksom arbetsmarknadsutbildning och bostäder och försvar och så vidare. Saker som då ger liksom riktiga investeringar. Skulle det då inte höja tillväxten över tid? Massa människor skulle få, jag skulle tippa att det här skulle sänka arbetslösheten med 1, 2, kanske 3%. Skulle inte det få effekt på ekonomin? Och så tänker man att man gör detta då, som Lars Calmfors inne på, fast med lägre siffror, i 20 år. Och så plötsligt har man byggt ett helt annat samhälle med kanske 1,5-2 miljoner nya bostäder, klimatomställning. Förutom allt det här man då har byggt, näringslivet snurrar som tusan. Skulle inte det få effekt på tillväxten? För det är det som är det resonemanget. Och för mig som lekman tänker jag, detta är ju det rimliga. Om man, för att om man gör en tillfällig investering, Lars, den där semesterresan när man har ett tillfälligt investeringsbehov, antingen så sitter man där och investerar inte i sin semester, och då kanske man sitter hemma vid köksbordet och äter en skorpa. Eller så gör man den här nödvändiga investeringen och åker på semester, Gran Canaria och en flaska champagne. Det får ju ett värde. Det har ju en upplevelse, men det blir också arbeten när folk gör de här sakerna. Servera champagnen, ordna flygresan och så vidare. Är du inte med mig? Alltså, blir det inte en effekt på ekonomin, på verkligheten av att alltså man en ny jämvikt?
Om jag får svara som jag tänker om det, så tror jag inte att det egentligen skulle ha så stor effekt på arbetslösheten, utan den tror jag bestäms av hur arbetsmarknaden fungerar. Däremot tror jag att det skulle ha effekt på tillväxttakten, det som Åsa-Pia kallar för den potentiella tillväxttakten. Det som är tillväxttakten i någon slags normaltillstånd helt enkelt i ekonomin. Det som är problemet där är väl att vi är väldigt osäkra på hur man ska uppskatta tillväxteffekterna. Jag tror att det är så att säga lättare att räkna på vad som händer med skulden.
Och då gör man det?
Ja, det tror jag. Och i finansdepartement och så vill man vara försiktig. Så att säga.
Men det skulle kunna ha en effekt?
Absolut. Det enda jag säger är att liksom med den forskning som vi har så vet vi mycket mindre om vad tillväxteffekterna blir. Men det är ett mått på vår okunskap. Jag säger inte att det inte kommer att vara effekter. Jag tror att det kommer att vara betydande effekter. Men jag har inget forskningsstöd, eller går inte att hitta något forskningsstöd för att ge en siffra.
Nej.
Och det önskar jag att man kunde. Men ja, vi är inte bra just på det. Nej.
Tack så hemskt mycket, Lars. Elinor?
Nej, men jag tycker att det är lite illustrerande att finansministern pratar om att de här investeringsbehoven ska lösa sig självt genom tillväxt. Samtidigt så har man liksom LKAB som säger att vi får inte ut malmen ur våra gruvor för att malmbanan har brakat ihop. Liksom. Alltså, man måste ju investera för att kunna liksom få tillbaka. Det förstår ju liksom varje lekman egentligen. Men jag tror att
även
ekonomer. Men jag tror man kommer långt med sunt förnuft faktiskt också. Jag tror att säg att vi nu kommer förbi den här politiska låsningen. Jag tror att det handlar mycket om politik och kultur tyvärr i de här frågorna. Faktiskt liksom frigör de här resurserna, då blir ju nästa problem de reala resurserna, det vill säga arbetskraften. Finns den? Jag tror att det finns en stor potential i de arbetslösa som finns i Sverige, men jag tror precis som Sven-Olof att många av de här investeringarna kommer inte klara heller utan arbetskraftsinvandring. Och det är liksom nästa debatt som inte riktigt förs på saklig grund. Liksom klarar vi av att bygga ut kärnkraften utan nödvändiga liksom ingenjörer och anläggningsarbetare och så vidare? Nej, det gör vi inte. Så att det är liksom det jag tänker att jag ska ge mig i kast med härnäst, så att säga, att räkna på de reala arbetskraftsinvandringarna. Behoven. Och inte minst pandemin illustrerade ju det. Då sa man att ja, men det var därför vi sparade i ladorna, för att vi skulle kunna satsa här nu då i kris. Men då fanns det ju inte sjuksköterskor som kunde jobba.
Och vi har nästan minst vårdplatser och intensivvårdplatser i OECD.
Ja, men så du kan, när det verkligen krisar så kan du alltid trycka upp pengar. Du kan alltid liksom få fram pengarna, men du kan inte trycka människor. Det går inte att knäppa med fingrarna. Här måste man ha en strategisk planering för arbetsmarknaden och utbildningspolitiken.
Får jag kasta in en? Vi måste liksom närma oss slutet på debatten och alla ska få ordet. Och ni får gärna ta upp era käpphästar som ni har samlat på er här. Men jag tänkte att jag mötte en rikspolitiker som inte kommer från vänstersidan, som håller på med försvarsfrågor. Och han uttryckte så här för några dagar sedan i Kungsträdgården när jag promenerade söderut och han norrut. Då sa han så här: jag är livrädd för att Svantesson och Damberg, alltså sossarnas och moderaternas ekonomiska politiska talespersoner, och Svantesson är dessutom finansminister, att de ska låsa in sig någonstans och göra upp om ett balansmål. Då dör allt. Hur ser ni på detta? Och den här liksom kulturen som Elinor pratar om, det känns ju nästan som en hederskultur. Alltså det har tjänat oss väl och det är som arga leken. De står där, båda vet egentligen. Ebba Busch vill inte vara den sista nyliberalen. Damberg borde inte heller vilja vara det. Alltså varför är det så himla svårt att komma till den här liksom någon sorts rimligt samförstånd om att ja, man kanske måste låna till den tvåspår på Malmbanan. Det kanske Sverige har råd med efter 100 år. Max, vill du in? Så jag tänkte Max, Åsa-Pia, Sven-Olof, Elinor, Lars. Så kör vi Max först och sen er andra. Varsågod.
Det ligger nog mycket just i retoriken och liksom i själva språkbruket kring det här. Att balansmål, det låter ju väldigt bra. Liksom, att allt ekonomin ska vara i balans. Underskott låter ju förfärligt. Men det är ganska populistiskt att utifrån en sån, hur vi beskriver saker och ting, fatta ett så här viktigt beslut. För att det finns ju fler sektorer än bara staten. Det finns ju utlandet och privata sektorn. De spelar ju också roll. Och om de spenderar på ett underbalanserat sätt så räcker det inte om staten är helt balanserad alltid. Oavsett vad andra sektorer gör i ekonomin. Man måste ju balansera hela ekonomin och inte bara statens inkomster och utgifter. Men det är just det här att det låter väldigt dåligt att säga underskottsmål. Och det är väl därför ni på Svenskt Näringsliv har bestämt att vi ska höja skuldankret, men vi ska inte ha ett underskottsmål. Trots att det blir underskott om vi ska nå dit, som du påpekade. Men, så man får kanske kalla det något annat. Man får kalla det för investeringsmål eller liksom tillfällig investeringspuckel eller nödläge eller någonting. Liksom. Men jag tycker också att man ska påpeka hur populistiskt det är och liksom hur enfaldigt det är att bara prata om balansmål för att det låter bra.
Åsa-Pia?
Ja, men vi har ju, alla partier sitter ju då i den här kommittén som ser över hela, eller finanspolitiska ramverket, men med fokus på vilket mål man ska ha. Och jag har fått delta på några möten också. Och jag kan säga att jag tror att de flesta där, när man pratar lite i korridorerna, ändå tänker att det där är det som kommer att hända, som du precis sa. Om det inte redan har hänt att Socialdemokraterna och Moderaterna gör upp om det här. Och att det möjligen är, om man får bara ta ut svängarna lite, att de låtsas lite att det är en kamp, fast de kanske...
Men vem är kampen mellan? Om alla i Sverige existerande ekonomer, förutom 3 stycken, tycker att man ska låna på något sätt, hur man nu formulerar själva målsättningen. Jag pratade för några dagar sedan med Per Molander, en av de som anser sig vara en av de som konstruerade det här ramverket. Och han sa ungefär samma sak som Elinor och Max gör, att man kan köra på 3% underskott och Maastricht-regelverket. Det är också ett ramverk, så det är inte frågan om man ska ha ett ramverk eller inte. Det vill väl även Vänsterpartiet ha. Ni vill inte köra utan tömma, utan ni vill också ha ett ramverk. Men du som ändå kom från riksdagssystemet, liksom, varför tror du att båda de här partierna är så låsta vid, de två statsbärande partierna traditionellt, är så låsta vid att liksom inte öppna upp i samförstånd och ha en, ja, det som verkar vara rätt och riktigt för framtiden enligt både höger och vänster här?
Jag tror att det finns en rädsla för att ge det andra blocket eller andra partiet ett alldeles för stort finanspolitiskt utrymme. Och jag såg en intervju med Mikael Damberg där jag tror att han uttryckte också att Socialdemokraterna vill ha balansmål bland annat på grund av att man är rädd för att det här extra utrymmet ska användas till skattesänkningar.
Vilket har gjort i 20 år.
Ja, precis. Tyvärr så har ju inte det liksom fungerat som ett hinder för skattesänkningar, men det är så jag tror att det är.
Men där finns ju liksom, om man ska liksom kasta in, Sven-Olof ska få ordet, men där tänker jag att det finns ju en ganska enkel sak att göra i ett politiskt hantverk kring ett nytt ramverk. Att man till exempel definierar en lista på vilka områden som investeringspengar kan gå till. De som har pratats om här idag. Och att man också kan kanske definiera att detta inte ska gå till skattesänkningar. Om Socialdemokraterna och vänstersidan är lite rädda för att moderatregeringar ska använda underskottet till att sänka skatten för välbeställda. Och högersidan är rädda för att Socialdemokraterna ska anställa sjuksköterskor och höja pensionerna för de här pengarna. Det måste man ju kunna reglera i ett ramverk. Det måste man ju kunna skriva in i papperna. Eftersom det allt annat verkar vara hederskultur här, så måste ju även det kunna hedersamt följas, så att säga. Sven-Olof?
Ja, jag tror ju lite grann att det här, vad ska man säga, arbetet efter 90-talskrisen med det här finanspolitiska ramverket, det har satt enormt starka normer i politiken. Göran Perssons tal där om att han vill inte att nästa finansminister ska åka till New York och London och behöva förklara för flinande finansvarplar hur det svenska välfärdssystemet fungerar. Det har satt sig, och det har varit så svårt, så att säga, att bryta upp med det här. Men jag skulle ändå vilja säga att när jag pratar med politiker nu, det är ändå ganska brett, så tycker jag mig se att även om Moderaterna nu officiellt stretar emot och fortfarande vidmakthåller ett överskottsmål, så tror jag i realiteten att de redan har ändrat sig. Det överskottsmålet kommer att överges, det är jag 100% säker på. Däremot är jag väl kanske lite rädd för då att den här retoriken om underskottsmål skrämmer bort politiker.
Vad ska vi kalla det då?
Nej, men det är därför vi är inne lite grann på att det är bättre att prata om ett skuldmål. För att det är egentligen det handlar om, att man sätter en rimlig nivå vad statsskulden ska vara som andel av BNP. Och sen använder man då, om man går överskott eller balansmål, för att uppnå det här målet. Och så har man något form av toleransintervall på plus minus 5%. Det hade, tror jag, varit mycket mer kommunikativt och retoriskt framgångsrikt. Men jag tror ju ändå att Moderaterna kommer landa kanske i ett skuldmål då på kanske 35% som vi har nu då. Kommer att landa att man kan göra lite mer investeringar, men inte så mycket mer. Men vi får väl se vart det hamnar. Men jag tror tyvärr inte att man kommer hamna riktigt hela vägen dit vi på Svenskt Näringsliv vill.
Hur mycket skulle, om man, för det är lite av det här retoriska skälet, är det lite höllt i dunkel för alla oss. Vi säger ingenting utanför det här rummet. Nej. Vad är det för underskottsmål liksom, i praktiken ni tänker? Eller, det skulle i princip kunna vara så att under ett antal år upp till 40% ja. Skulddanken, så skulle man kunna göra som Elinor och Max vill.
Det är alltså, jag är inne mer på, jag tycker faktiskt att Lars bilaga till långtidsutredningen är extremt, jag tycker alla borde läsa den, är väldigt välskriven, väldigt välformulerad, och jag är väldigt mycket inne på den linjen som han driver där, att man sätter upp då ett nytt skuldmål då, och då kommer man kunna driva det med underskott ett antal år framöver då, tills man når det här nya målet, och sen troligen, men det vet vi inte, så kan man gå med underskott därefter om det är så att tillväxttakten är högre då än statslåneräntan. Men jag tycker ändå att rent ur ett kommunikationssätt, om man vill få politiken dit vi vill att de ska vara, så är det bättre att prata skuldmål än underskottsmål. För underskottsmål, det skrämmer bort politiker.
Vi på Katalys får komma på kurs på Svenskt Näringsliv.
Absolut, varje dag.
Varsågod. Hur ska vi lägga orden för att de ska lyssna? Elinor, sen Lars.
Ja, men våran kvantifiering här då av behoven i årstakt, där kan vi ju konstatera att Lars 0,5% mål täcker ungefär det lågambitiösa scenariot. Så egentligen så borde ju du vara liksom höken i debatten, men ändå så blir du den som får liksom ta strid för att överhuvudtaget ompröva då. Landar det på ett balansmål, så måste man också ställa följdfrågorna, vartifrån ska resten av pengarna komma? Är det avgifter med de fördelningspolitiska nackdelar som det innebär i att det kommer förstärka inkomstklyftor i landet? Eller är det höjda skatter med, som har en logik för att klara välfärden inte minst, men som också finns kritik mot i och med att det då är en generation som ska täcka investeringar som egentligen kommer flera till del. Så att det finns liksom ingen, på något sätt så kommer vi behöva stå för det här som medborgare i det här landet. Frågan är hur det ska fördelas. Vi har inte hunnit prata så mycket klimat. Men det är ju egentligen kanske en av de mest trängande frågorna som gör att de här investeringarna måste komma till, och att det är snabbt och bråttom, och att frågan om sysselsättningen, tillväxten, inflationen, det är alla viktiga frågeställningar. Men oavsett om de här investeringarna får effekter på sysselsättningen, så måste vi också göra dem för klimatet. Så det får man heller inte glömma. Och min förhoppning, som är optimist alltid i de här frågorna, är ju att det kan vara det som låser upp den här politiska, den här politiska kulturen helt enkelt kring ramverket.
Tack. Lars?
Ja.
Jag är en vän av att man ska kalla saker vid deras rätta namn. Så ska man, vill man ha ett underskott ska man väl kalla det för ett underskott. Men det finns ju en hel del politiker då som reagerar mot det. Men då tycker jag att man ska förklara hur det hela fungerar. Istället för att dölja det bakom några andra begrepp. Var kommer man att landa? Ja, det kan mycket väl vara så att moderater och socialdemokrater gör upp. Jag menar, socialdemokraterna har en historia sedan Göran Persson då av att sanera de offentliga finanserna. Och klart, problemet är att moderaterna vill då inte vara sämre. Jag har förut när jag har hört Elisabeth Svantesson och andra representanter för Moderaterna så har jag väl tänkt att de ser det som att de ger sig in i en förhandling och så vill de ha en tuff attityd till att börja med. Och det är ganska naturligt för en finansminister. Alltså en finansminister måste stå för lite strama tyglar. Men ju mer jag har hört dem så blir jag rädd för att de binder sig så hårt så att de får svårt att backa. Socialdemokraterna har inte bundit sig lika hårt. Jag menar, där har Damberg sagt visserligen att underskottsmål verkar farligt. Balans kan han tänka sig. Men sen la han till att vi kan lägga lite in, vi kan också låna till investeringar. Och då undrar man ju, är han inne på det här att man ska lägga vissa investeringar utanför budgeten? Mm. Det tror jag inte vore bra.
Och det var S-kongressbeslut att man ska ha balansmål och sen ska man låna till klimatinvesteringar och strategiskt viktiga investeringar.
Ja, det är att ludda till det hela. Jag tror att det som jag var inne på inledningsvis, jag tror inte att det är bra. Lägga till en sak till det här att vi har ju faktiskt idag enligt EU-reglerna så har vi ett underskottsmål på minus, alltså på 1% av BNP. Det här 3%, det är liksom ett tak för hur stort underskott man får ha. Men det som motsvarar så här vårt svenska mål på, i EU-reglerna är då ett underskottsmål. Så det är möjligt att man skulle kunna hänvisa mer till det. Men nu förändras å andra sidan EU-reglerna på ett sätt som gör dem mer svårgenomskådliga. Så det kan vara ett problem. Ja, jag vet inte hur man ska hantera det här. Jag hoppas ju att man ändå kan komma till en överenskommelse som innebär ett underskottsmål och som du var inne på att man också, och jag också var inne på tidigare, att man gör ett politiskt åtagande om att det här ska gå, det ökade utrymmet ska gå till vissa saker. Och då kan man ju försöka göra en lista av något slag, men inte lägga det utanför budgeten utan tala om att underskotten då ska användas.
Vi gör hela listan.
Ja.
Ville Max säga något väldigt kort?
Ja, man kan ju säga att även om vi landar på ett balansmål så finns det ju andra sätt att ändå öka utgifterna om man ändrar de här bisarra antaganden som Åsa Pia vinner på med att finanspolitiken inte påverkar tillväxten. Om man har mer realistiska antaganden när man beräknar potentiell BNP så blir reformutrymmet större och får man spendera mer enligt ramverket. Och om man även ändrar antaganden för jämviktsarbetslöshet, var den ligger, det är också ett ganska ovetenskapligt mått som ingen kan observera. Men om man ändrar de antaganden så kan man också spendera mer innan man räknar med att ekonomin liksom ligger över sin potential. Så att säga.
Man ska väl tro på antaganden?
Man ska tro på dem, därför man ska ha mer
politiskt.
Nej, man ska ha bättre antaganden än de som är nu, för de som är nu är väldigt orealistiska i alla fall enligt min mening.
Det här Elinor, ja.
Nej, men,
svårt att sluta.
Det är svårt att sluta. Nej, men du efterlyste en flisa. Jag tänkte jag kastar in en brandfackla som sista ord. 90-talskrisen, det kom ju av liksom plötsliga avregleringar och oro på finansiella marknaderna. Du var inne på bostadsmarknaden och så vidare. Och hela idén om att vi ska ha en låg statsskuld är ju för att, så att säga, klara en till sån kris. Vi kan ju också försöka jobba på att undvika den typen av finansiella härdsmältor genom att faktiskt ha bättre reglering av finansiella marknader. Och man kan också i det här sammanhanget fråga sig vad vi ska med en kommersiell banksektor till.
Så att, detta var en brandfackla. Tack så mycket. Mina vänner, det har varit en jättebra debatt. Jag tror det här, som man ofta säger, inte känns oss väl. Den här debatten har tjänat oss väl. Men den har i alla fall gjort oss förvirrade på en högre nivå, som man brukar säga, på andra delar av. Tack Lars Kanfors, Åsa-Pia Järliden Bergström, Sven-Olof Damfelt, Ellen Odeberg och Max Järnek. Jag heter Daniel Suhonen. Tack till ABF Stockholm och ABF-huset som har sänt det här. SVT Forum som kommer skicka ut det här till tusentals människor, så alla våra misstag och även briljanta saker kommer föras ut till många. På era stolar finns en kasse som lyder: för övrigt anser att Sverige behöver ett nytt finanspolitiskt ramverk. Och vill ni slippa höra det flera gånger, så se till att genomföra det. Tack ska ni ha.
Ja, och där lämnar vi ABF-huset i Stockholm. Och debatten du hörde gick av stapeln på måndagskvällen den 29 april. Debatten om det här lär fortsätta. Och till dess, glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.